Så kul att få vara i Vetlanda. Alltså det är ju jätteroligt för mig att få vara här på skärtorstan och inte bli klämd heller på fosingarna. Nej, jag kommer från Björkeby, så är det. Och det kan man inte rå för faktiskt. Man föds och man dyker upp lite här och där. Och det var en tjej på gymnasiet när vi gick på Njudingsgymnasiet som sa så här att jag har aldrig träffat en normal person från Björkeby, så. Och ja, vad ska man säga om det? Hur som helst så är hon själv då från Myresjö och hennes pojkvän från Räpper där utanför Edelfors. Det är säkert mycket bättre grejer sagt. Det är säkert mycket bättre grejer. Ja, så är det väl. Ja, man växte upp, gick på Vitala skolan, Njudungs gymnasieskola. När det var riktigt coolt för oss lantisar så fick man åka på nattmöte. I Allianskyrkan, Missionskyrkan, Pingkyrkan, till och med Metodistkyrkan tror jag. Och vi åkte ju inte bara av nobla, fromma syften att söka Gud, utan det kan ju hända att man tittar lite grann efter någon tjej och sådär också. Jag minns inte helt säkert om det var så verkligen. Jag brukade få åka med min kusin, han hade ju körkort före mig. Och han hade den småländska idén att man skulle åka till Hasses gatukök 5 minuter innan det stänger. Därför att om man går till Hasses finns det kvar, Hasses gatukök. Det gör det. Oj, 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 det är en klenod kan man säga. Borde nästan tillhöra UNESCOs världsarvslista. För det har många år på nacken tror jag. Nej, men om man går dit 5 minuter innan det stänger var min kusins idé att då beställer man most och tömmer dem alla så man får mer då. Det är sånt. Kommer man från Småland så gör man va. Så var det. Nej, men jag växte upp och jag växte inte bara upp med skola och nattmöten och jag växte upp med luftgevärsskytte också. Och jag växte upp med UV-scout och jag har varit i Allians. Men annars är jag uppvuxen i en liten pingstförsamling. På Vischan, på den lilla orten Björkeby. Därför är det ju superroligt att få komma tillbaka. Få andas frisk luft och få känna att man är hemma igen. Min fru kommer från Sjunnen, vi har 3 barn. De är nu 21, 19 och 16 år gamla. Och jag säger till dem, kom ihåg, ni kommer också från Björkeby. De ser lite frågande ut inför detta. De är inte för mig, jag försöker ändå pränta in det där i dem. Patrik, Kiki, vad roligt att få vara här. Det är roligt att få ha, jag känner ju dig också Kiki, men jag känner Patrik bättre. Så. Vad roligt att få ha dig som vän. Jag tycker det är så roligt att köta med dig. Och får man sms från Patrik, då vaknar man alltid till på något sätt. Det finns något i det. Ja, men jag vill hedra eran pastor och ert pastorspar. Jag vill hedra för det här hjärtat att du säger till mig, gör inte pingst liksom inomkyrkligt och att fatta och kunna. Vinn en människa till. Det är ditt livsbudskap på något sätt. Ut mer, nå hen. Och när man sitter här jämte Patrik på första bänken så kan jag bara säga till er som tillhör den här församlingen. Han bara sitter och viskar, man får nästan inte sjunga med i lovsångerna. Man får nästan inte höra, för han sitter bara och berömmer er som är fram och talar om. Pastor som älskar sin församling. Och tror jag, en församling som älskar sin pastor. Kan få en applåd, Patrik? Du är bra. Ja, du också. Såklart. Nej, men jag kan åka en lång sträcka för att bara stötta en predikant. Jag vet inte hur det är med det. Jag älskar predikanterna. De där som ställer sig lite så här naket, tar en risk och försöker bara peka mot Jesus Kristus. För du vet, vi är inte här för att du ska tycka det var bra musik eller dålig musik. Att du ska tycka det var för hög ljudvolym eller dålig ljud. Det var en bra predikan, var för lång predikan, det var lite kort predikan. Det kunde vara fler skämt, färre skämt, fler berättelser, mindre, lite mer exegetik från de hebreiska verben i Salta. Så vi är här för att du ska komma ut härifrån med en levande tro på Jesus Kristus. Det är vårt ärende. Det är det vi lever för. Och i min uppväxt, i allt detta som jag älskar så mycket och viskar i mina barns öron, är det här ni kommer ifrån. Så var det ju inte bara så att man gick på Kjuskulle och kollade på bandy och ibland på speedway. Gick och kollade på Myrsjö IF som spelade bor och spelade hockey. Jag älskar idrott och kunde alla tabeller vid den där tiden. Det fanns något ifrån de här krokarna som jag bär med mig. Det var här jag tog emot min kallelse. Det var här jag på något sätt fick en erfarenhet av att Gud är på riktigt. Att jag ska tjäna honom hela mitt liv. Och därför så känner jag när jag kommer tillbaka så att jag vill också uppmuntra det som är på ett sätt ett arv till den här bygden, till det här området. Och säga bara att det ligger mycket framför som är så förberett, så positivt, så välsignat. Och det ska ske liksom att det finns någon slags 2.0 och att det finns en tid framför där den här delen av Sverige ska få vara till stor, stor glädje, nytta och välsignelse. Annars är det så för mig att jag är i exil. Jag är i fångenskap. I varje fall om man pratar bandyspråk. Eftersom jag bor i Västerås. Och vi har två bandylag, Tillberga och VSK, spelar i Elitserien. Och när Vetlanda, när Gulsvart kommer och spelar, så brukar jag försöka gå om jag kan. Och jag håller alltid på Vetlanda. Jag försöker bygga upp lite stöd här för min predikan. Ni hör ju. Men det är faktiskt sant. Att det är så. Patrik Putte Johansson, Jonas Claesson, alla de här. Och vet ni, vi hade en bandyspelare från Björkeby. Han hette Anders Frejd. Och vi hade en som körde speedway för Njudungarna. Så det var stort alltså. Vi var med, man kände det. Annars så sa min kompis att storleken på vår by, Daniel, den är ju den att siste man släcker lyset när han kommer hem. Hörrni, det är påsk, det är skärtorsdag. Vi ägnar oss åt den största av alla händelser. Jag vill läsa från Johannes evangeliets 12:e kapitel ikväll. Och jag vill säga några saker som jag tror skulle kunna innebära en rätt så rejäl skillnad i ditt liv. Det står ifrån den 44:e versen i Johannes 12, om du bläddrar i Bibeln eller Bibelappen och vill hänga med, annars kan du bara lyssna. Jesus ropade: den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Amen. Jag har inte kommit för att döma världen, utan jag har kommit för att frälsa världen. Ämnet för den här predikan är egentligen från och till. Det är att gå ifrån någonting för att uppnå och komma till någonting. Kristen tro handlar inte om att klara livhanken. Det handlar om att leva ett liv. Kristen tro handlar inte bara om syndernas förlåtelse, även om det är fantastiskt. Kristen tro handlar om att Gud återställer den nya dagen. Att du får en ny chans. Att det finns en möjlighet för dig att leva ut det som är ditt syfte med ditt liv. Varför du överhuvudtaget existerar och finns till. Jag är så tacksam att när Jesus kommer till den här jorden, blir människa, så är han inriktad inte bara på att reparera och sopa igen alla hålen, utan att skapa en möjlighet för oss att drömma, att gå vidare, att utvecklas, att leva det liv som Gud har tänkt för dig. Det är syftet med den kristna berättelsen. Att Gud har en framtidsplan för det som är våra liv. Det finns så mycket kristen förkunnelse, så jag vill egentligen inte alls kritisera den. Men den stannar på något sätt i frånläget. Liksom. Att bli förlåten, att klara av liksom att jag slinker in i himmelen ändå. Men det är bra. Och det är en grund. Men det finns mer. Det finns någonting vidare, det finns någonting större och det finns någonting mer. Du vet att när Jesus blir människa, när han spikas upp på det korset, så är han ju inte den första. Du befinner dig mitt i en tid, och det här blir lite historia några minuter, men det är bara några minuter, så häng med. Alltså när Jesus blir människa, när Gud sänder honom, så skriver Paulus i Galaterbrevet, när tiden var inne. Då har man i Mellanöstern haft en massa historiska regimer av folk som har flyttat sig, och det har varit olika diktaturer kan man säga. Det judiska folket som Jesus är en del av blir ockuperade, förda i fångenskap både till Babylon och långt tillbaka i Egypten. Det kommer upp olika riker som det assyriska, babyloniska, det persiska, det grekiska, och när vi läser Nya testamentet så är det romarna som härskar i Jerusalem. Man är under ockupation. När påsken inträffar och vår frälsare spikas upp på ett kors, så är han inte den enda. Korset var inget ovanligt avrättningsredskap. Korset var en ganska vanlig sak att ägna sig åt för romarna för att hålla nere upprorsmakare. Det var fler som hade dött på ett kors än Jesus Kristus. Det unika är inte att någon dör. Det unika med Jesu korsdöd är vem det är som dör på det korset. Hela skillnaden är att det är Gud själv som bryter in på arenan, som söker kontakt och som vill etablera ett liv i våra liv. Du vet att judarna vid den här tiden då, de firade också påsk precis som vi firar påsk. Och de hade inte liksom ägg och harar och den typen av en massa käk som är det liksom svenska sättet att fira påsk idag. Utan om man var jude och firade påsk vid den här tiden, då skulle man gå upp till Jerusalem. Det kallas för vallfartshögtiden med ett fint ord. Judarna hade tre sådana och en av dem var påska. Och vad firade man då när man firade påsk om man var jude? Jo, man firade att man hade gått ut ur Egyptens fångenskap. Mose, farao släppte till slut och folket blev befriade. Med mäktig hand förde Gud oss ut ur Egyptens fångenskap. Varenda år när judarna gick upp till Jerusalem så påminner de om sig om det. Men vet du, vid den här påsken så är det inte så att man egentligen i glädje firar det. För vet du, effekten var att när de gick där längs vägarna så stod det romerska soldater som bara kunde säga, hörru du där, du får ta min packning. Och så får du bära den. Det är därför Jesus säger, om en romare ber dig gå en mil med honom, så gå en mil till. Romarna hade rätt att göra vad de vill. Såg hon någon vacker tjej så kunde de väl ta den och utnyttja. Kunde tvinga människor att bära deras packning. Så det folk som firar sin befrielse ur fångenskap är fångar nu igen. Nu har de sitt eget land, de bor där de ska bo. Men de är i alla fall fångar. Och det verkar som det tillhör mänskligheten. Den enskilda individen men också folk. Att någonstans så hamnar man i fångenskap. Men det Gud har planerat, det är frihet. Och judarna är arga, det finns uppror och de hatar romarna. Och jag vet inte vad du bär av besvikelser, av frustrationer, kanske mot dig själv. Ibland har jag känt att den värsta fienden är the enemy within. Så när Jesus säger älska dina fiender har jag ibland tänkt att jag får börja älska mig själv också. För ibland är det som att jag granskar mig själv hårdast. Jag sätter mig själv i ett fängelse liknande Egypten eller vad det nu skulle vara som ockuperar min själ. Och de här människorna som säger massa vackra ord men ändå blir påpucklade av en ny ockupant. De påminner sig om frihet men de lever i fångenskap. De firar påsken under ett fruktansvärt förtryck. Det är inte bara så att det är förtryck politiskt, militärt och ekonomiskt, även religiöst. Prästerna i templet, de betalar för sina titlar. De utverkar åt sig att få ha en franchiseverksamhet och sälja offerdjur. Man offrar uppe på tempelområdet och man tjänade grova pengar på det där. Allt medan romarna och Herodes tittade på kungen. Kom du med ett lamm uppifrån Galileen, buret det i långa dagars vandring. Så bara sa man, nej, 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 det där duger inte, du får köpa ett av oss. Fanns det som fruktansvärd korruption och det är därför när Jesus rider in i Jerusalem och folket sjunger de vanliga psalmerna, Halech-psalmerna, psalm 118 till exempel, Hosianna. Man riktar en förväntan att det ska någon gång komma en befriare. Man riktar en längtan, var är han? Och så är det som i de där folkvandringarna när Jesus sätter sig på ett litet föl. Det är två åsnor, mor och dotter och han sätter sig på den minsta. Men folket fattar, där är han som kan vara hela skillnaden. Han rider in i Jerusalem. Han rider in i samma port där man tog in offerdjuren. En symbolik. Här kommer ett fullkomligt offer ifrån himmelen till den här mänskligheten. Och när han går loss med baseballträet, det står inte så, men jag är pingstpastor. Han går loss med någonting där på tempelrådet och bara säger, sluta och tjäna pengar på folks andliga längtan. Han välter borden. Duvorna flyger upp emot himlen som har sagt. Försmak på det som ligger framför av frihet. När han gör det så säger han, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det är därför det är så otroligt svårt för Herodes, för Pilatus, för det judiska ledarskapet och till och med för lärjungarna att fatta. Därför att när Jesus ger sitt liv så bygger han ett rike som räcker för romare, för egyptier, för judar, för potentater, för till och med för förövare, för korrupta tjänstemän. Vid hovet, för präster, det är för dem som driver spikarna genom hans kropp som han ger sitt liv. Det är detta som är det unika med evangelium. Det är inte kunskap, det är inte vår moral, det är inte vad vi klättrar upp till. Det är en Gud som kommer ner, till och med under, fångar allting och bygger ett annat slags rike. Inte är det pengar, inte är det militärt, utan det är ett hjärterike. Lovat var Jesus Kristus. Han ger sitt liv. Ingen tar ifrån honom egentligen. Utan han ger sitt liv. Och det är Gud själv. Det är en Gud med hud. Det är en Gud som blir människa. Satt och filosoferade lite i julas. När Man tänkte på det här, att han föds i Betlehem i ett stall, i ett djurmiljö och allt det här lukten. Och det fanns ingenstans för dem att bo. Ni vet, ni har varit på juldraman och åsnan springer fel och herdarna inte hittar fram. Allt sånt där. Ni kan julevangeliet många av er. Så började jag tänka på änglarna där. Du vet, de är ju vana vid Guds tron. Det eviga himmelen, murar av jaspis, hav av kristall, gator av guld. Och en gubbe en gång som tvingade med sig alla sina ägodelar i form av guldtacket till himmelen. Sankte Per säger, har du gatsten med dig? Säger han till honom. Alltså de här änglarna som jobbar där, va? Så säger bara Gud då, nu ska ni ner rätt i det här stallet. Rätt ner i dyngan, i Betlehem. Man bara tänker då, ja, okej. Lite annorlunda jobb än vad man var vid. Man var van vid fint manschettarbete kan man säga vid Guds tron. Men nu var det något annat på Guds agenda. Det finns ingen smuts så oren. Finns inget så illasinnat utan att Gud sträcker sig rakt igenom all den smärta. Allt det utanförskap. All den utsatthet som mörkret innebär för att nå dig och mig. Med det som är kärlek personifierad. Jesus kommer och änglarna får bara göra sitt jobb. Sjunga över, fälla ner stegen och leverera kungars kung och herrars herre. Jesus Kristus blir människa. Det är Gud själv som dör på ett kors. Dag Hammarskjöld, han är född i Jönköping, en smålänning. FNs generalsekreterare en gång säger att korset är rest redan i Betlehem. Han föds med ett syfte att upprätta dig och mig. Gud sänder inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom, läser vi detta. Syftet är inte att sätta dit dig. Syftet är att befria dig. Syftet är att ge oss ett nytt liv. Detta rike som är ett bönens hus för alla folk. Jesus, han utmanar döden. Jesus, han tar matchen. Och när dödsriket sväljer honom, man bara tänker det, när Jesus ger sitt liv på korset och det berättas om hur han förs ner i dödsriket, så tänker man, vad synd att de inte hade GoPro-teknik på den tiden. Tänk om Jesus hade haft en sån här GoPro-kamera på huvudet, vi hade kunnat få se det. Det blir duktigt många visningar på YouTube, kan jag tänka mig. Det fanns en gammal kyrkofar, Gregorius av Nyssa tror han heter han. Han sa det dödsriket inte visste att den kroppen de svalde ännu en död, ännu en seger liksom. Men de visste inte att i den här satt en krok. På Emanuel, skriver Gregorius av Nyssa, fanns en krok i hans kropp. Det var som att svälja en handgranat för dödsriket. Det var som att ta emot något annat. Att Jesus och hans offentliga triumf på korset innebär att med sin egen död, lyssna noga nu, med sin egen död besegrar han döden. Han offrar sig för att vi ska få leva för alltid. Därför behöver vi aldrig anklaga varandra. Vi behöver inte korsfästa varandra. Det är gjort en gång för alltid. Priset är betalt. Jesus har tagit all den orenheten, all den smutsen. Kom och läsa några artiklar om någonting som man kallar för psychology of disgust. Det är någonting som diktaturer och potentater, liksom maktfullkomliga, har använt för att trycka ner människor. Om du kan odla någonting som säger att en människa är äcklig, luktar illa eller på något sätt är motbjudande. Jag var på Västbanken bara för några veckor sedan och så träffade vi kristna araber där, palestinska kristna. De berättar att en del muslimska barn hade kommit fram och tittat liksom i rumpan på dem. Och de hade trott liksom att, för de hade hört då tydligen att alla kristna har svans. Alla dessa liksom idéer om vad som händer med oss. Allt det här som bara är liksom fördomar. Och så finns det psychology of disgust, att om du kan odla tillräckligt att någon är motbjudande, vet du, då kan du få vanligt sunt förnuftigt tänkande människor att idka folkmord, att döda oskyldiga, att våldföra sig. Nazisterna har använt det och det förekommer idag fruktansvärda övergrepp för att man odlar en polarisering och säger vi är bättre än någon annan. Vet du, jag är så tacksam att det rike Gud bygger inte på vem som är störst, bäst och vackrast och mest perfekt. Utan det bygger på en perfekt frälsare som älskar varenda människa. De värsta förbrytare är föremål för Guds kärlek. Det odlas ingen psychology of disgust. Utan famnen är öppen. När hans kropp flägs upp på Golgata kors är hela Guds kärleks hjärta vidöppet. Beviset för att Gud älskar dig är inte pengar på kontot, solsemester i Thailand. Då hade väl Gud kunnat fixa en finansrådgivare eller någon turistagent från himmelen, om det vore det viktigaste. Nej, det står i Romarbrevet 5:8 att Gud bevisar sin kärlek till oss i det att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det är korset som är beviset på att Gud älskar dig. Inget annat, det är det som är grunden. Det är Guds kärlek som skapar det där som är värt att älska. Några minuter, jag vet ju knappt hur länge jag kör på här. Jag kan köra några minuter till. Jag är ju bara här en kväll. Men ni har ju många möten och annat. Nej, men så här i påsktid brukar jag tänka på berättelsen om Hosea och Gomer. Profeten Hosea som får uppdrag från Gud att gifta sig med en prostituerad kvinna. Jag är så rädd alltid när jag ska säga något om Hosea och Gomer att jag får ihop det till Homer Simpson. Hosea, det liksom snurrar i huvudet på mig lite där, men... I alla fall den här profeten, han är resepredikant ut och predikar omvändelse. Så säger Gud, gift dig med skökan, liksom, med den prostituerade. Han tar henne till sig som en slags profetia eller en symbol hur mycket Gud älskar sitt folk även om folket gör fel grejer. Han tar henne till sig, de får ett barn och de får ett andra och ett tredje barn. Och det börjar bli lite osäkert om han verkligen är pappa till alla barn. Och en dag, för att berätta det inte exakt som det står, men andemeningen där det står är att en dag är det en lapp på köksbordet där hemma. Tack för nu. Hon kunde liksom inte vara hos honom. Han var ute och predikade, så var hon och drog åt alla andra håll. Det fanns något i henne som gjorde att hon kunde inte vara trogen sin man. Hon drev sig ut på gatorna och hon sökte sig till andra män. Det fanns någonting så. Och så berättas det om hur Hosea går runt på kvällarna och letar efter henne på krogar och barer. Har med sig lite grann, kanske någon filt, kanske något bröd. Och andra, man liksom nästan kan se de andra männen skratta åt honom. Vilken idiot är du som tror att din fru, vi vet vad hon håller på med. Och Hosea, han letar efter henne. En dag så berättas det om att Hosea ser sin fru en gång till. Och den här gången ser han henne på slavmarknaden. Och hennes pris är ungefär hälften av vad man brukar få för en slav. Och där står Hosea och ser sin fru som har gjort honom så mycket illa. Som har svikit honom så mycket. Och så berättas det från texterna att Hosea köper tillbaka sin fru. Nu är hon inte längre den där attraktiva kvinnan som drar till sig alla männens blickar. Hon är bara som en spillra. Hon är inte ens värd en slavs pris längre. Men hon var fortfarande värd någonting i sin mans ögon. Och vet du, det som är grunden för vår tro är inte vår moraliska perfektion. Evangelium är goda nyheter för varje missbrukare, för varje pundare, för varje prostituerad. Evangelium är goda nyheter för alla som försöker dölja sina synder och hoppas att ingen ser. Evangelium går hela vägen igenom. Det som är den här mänskliga bräckligheten, att vi alla vill väl men vi trillar dit i alla fall. Det är nåd att Gud älskar och omskapar människan. Och Gomer får komma hem igen och någonting återupprättas. Det är någonting med frälsningen från det mörka till det ljus som Jesus talar om här. Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Från mörker till ljus. Allra sist så finns det en händelse efter allt sker och Jesus har gjort sitt uppdrag klart. Så startas den kristna församlingen med hjälp av att Gud sände sin helige ande. Och när Jesus berättar om den helige ande så ger han honom ett namn. Han säger hjälpare. Parakletos. Jesus som själv har återuppstått från döden och som vill ge nu sig själv fast på ett annat sätt. Sänder anden hjälparen. Och så grävde jag och läste om vad det där ordet betyder. Parakletos. Och det har samma effekt. Det den helige ande gör på jorden. Är från och till. Han är din bönestödjare när du inte orkar be. Han är din tröstare. Han är din advokat. Anden vädjar för oss med suckar utan ord, skriver Paulus. Anden styrker, läker och hela. Dygnets alla timmar, 24-7, veckans alla dagar, bor Gud i ditt hjärta genom den helige ande. Han hjälper dig från det som bryter ner. Men han är också mission, uppdrag och vision. Han är kreativitet och han är skapande. Anden, parakletos, tar mig bort och bara förkroppsligar mitt liv. Att mitt liv var inte att leva nedstängd, förstörd och korrumperad. Det var en dröm Gud hade för oss alla som han hjälper oss till varje dag att få leva ut ett nytt liv. När påskdagen kommer på morgonen så vänds blad i mänsklighetens historia. Det är en ny era, det är en ny fas, det är nya möjligheter. Allt bara berättar om det finns en ny chans. Korset tar dig ifrån det som förstör och bryter ner. Den tomma graven berättar det finns en ny chans. Det finns en ny framtid för varje människa. Amen. Amen.